Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Dorpech, välkommen tillbaka till Öppet sinne.
Tack snälla.
Du, jag måste bara börja med att säga att för er som inte har hört del 1 så ska ni definitivt lyssna på det först eller efter det här. Jag kommer länka i bion så att ni kan lyssna på det direkt. Men jag vill bara säga till dig att det är ett avsnitt som har påverkat många. Det är fler som har skrivit till mig eftersom de har lyssnat på det som har blivit väldigt påverkade. Jag var typ låg i nästan 3 dagar efter att du och jag hade pratat för att det var så pass... en så pass tung story att ta in, helt enkelt. Men jag vill samtidigt tacka för att du kom hit och delade den.
Tack snälla för att jag kan berätta min version till människorna så att de kan förstå vad lidande innebär. Vad människorna har gått igenom där nere, där det är krig. Så jag tycker det är väldigt viktigt och jag är tacksam att du bjuder in mig igen. Mm. Tack.
Vi får nästan börja vid hur har du haft det sen vi spelade in sist? Vad har hänt i ditt liv?
Ja, jag har gått igenom ett fantastisk period. I början så hade jag ju stora problem med mig själv, med min kropp. Jag fick ju posttraumatiskt stresssyndrom som jag fick en bra behandling genom ett bra team. De var duktiga som tog mig på allvar och lyssnade på mig, dels genom medicinering, dels genom samtal. Och det viktiga i min behandling var att jag kunde blotta mig, jag kunde berätta, jag kunde gå i djupet i mina tankar och kunna framställa det för mina behandlare. Och det hjälpte mig, och delvis också på min fritid. Jag kunde rita, jag kunde måla, jag kunde sjunga, jag kunde skriva texter i poetiska eller andra typer av texter och artiklar. Samt jag kunde även sitta och prata med människor och berätta mitt inre och det jag har gått igenom, det jag har sett. Och det har hjälpt mig på vägen. Jag har mått med tiden mycket bättre. Jag hade väldigt många sömnlösa nätter efter när jag återvände. Mardrömmar. Många starka flashbacks på dagarna, på nätterna. Och de flashbacken som jag upplevde när jag tänker tillbaka just nu, det var ju som att en lastbil krockar mig i pannan med full bombardemang av filmer där jag hade dels upplevt, dels varit otäcka, förskräckliga scener som inte längre fanns här, utan jag var ju där. Och jag visste varken om det var verkligt eller var det dröm, utan jag var i ett intet liv där jag lätt kunde skrämma människor som var runt omkring mig. Jag gav ut ljud, jag hoppade, jag var själv rädd och så vidare. Och då var ju människorna rädda runt omkring mig. Mardrömmarna var fruktansvärda. Men under den här behandlingsperioden så allting stabiliserades och jag mådde faktiskt mycket, mycket bättre. Så när jag tittar tillbaka, herregud, vilken resa. Mm. Men jag är tacksam att jag har gjort den resan. För att jag tror att jag har kunnat hjälpa en del av människor, inte alla, att kunna överleva, att kunna stå på sina ben. Men jag tror att man bör ställa upp för människorna som är i nöd. Mm. Och jag mår bättre nu. Jag har gjort rätt och jag skulle lätt göra om och om och om igen. Vilket jag fortfarande fortsätter hjälpa människorna där nere på ett eller annat sätt.
Mm. Hur ser det ut där nere just nu?
Det är lite lugnare, men såklart det är alltid irritationsmoment mellan Turkiet och och norra Syriens Rojava med kurderna. Där det är ju dagliga bombardemang som sker på båda håll, mest från turkiska sidan och till mot kurdiska sidan då. Människorna är oroliga. Traumorna börjar dyka upp. Barna som är föräldralösa, som har upplevt, som har gått igenom lidandet i IS-terrorismen, de har vuxit och måendet har försämrats för många. Traumer har utökat enormt. Och det är fortfarande människor som är i stort behov av omvärlden. Dels när det gäller hälso- och sjukvård, dels allt. Jag menar, det är ont om arbete. De är i behov av jobba, tjäna pengar och kunna försörja sig. Och i den mån så människorna där är strikt i behov av omvärldens hjälp. För de har kämpat ett krig mot monstren, IS-terrorismen, och eliminerat dem. Och de har också just nu i förvar nästan över 60 000 IS-terrorister med sina, med deras, även deras familjer i förvar. Och de har nästan 10 000 av de absolut värsta, farligaste IS-terroristerna nu i förvar i fängelse. Att försörja 70 000 sådana, det är också kostsamt. Att kunna skydda dem, att inte de ska rymma, skada igen, är också kostsamt. Det var ju flera stycken stora försök att de skulle bryta ut sig och rymma. De lyckades också. Men de omhändertogs igen och många togs till förvar igen, så att säga. Så jag tycker att omvärlden bör tänka om över det som har hänt och hjälpa kurderna i den frågan, så att de kan få den hjälp de behöver, dels ekonomisk och dels för att kunna bygga större fängelser där de kan bevara IS-terroristerna i förvar, så att de inte skapar en oreda igen, dels för Mellanöstern och också dels för Europa. Och de som har rymt, alltså åkt tillbaks till europeiska länder, bland annat Sverige, de är ju en komplett risk för landet. För de här människorna, har du varit en IS-terrorist och medlem i den gruppen, då innebär alltså att du kan bygga en bomb av saker och ting som du kanske handlar från vanliga affärer. Du kan alltså skapa en bomb som du kan spränga en hel kvarter bara hemma med olika typer av kemikalier som du kan legalt köpa på affärer. Och de går ju fria nu i Sverige. Inte bara i Sverige utan på de flesta av europeiska länderna.
Jag måste fråga, vad var din tanke när den här återvändardebatten drog igång? För jag vet att du har ju varit ändå aktiv där. Mm. Om vi tar det lite från den punkten.
Jag var jätteorolig och jag ringde ju en del människor som jag kände som sitter ju närmast beslutsfattarna. Att det här kommer att sätta sina spår för vårt land, Sverige. De måste ju ställas inför rätta. Oavsett om det är kvinnor eller män som kommer tillbaks. De måste ställas inför rätta för de gärningar de har begått där nere. Och jag har räknat ut vad de har gjort. En del av dem finns ju bevis. En del av dem inte. Men de har aldrig hamnat där av en olyckshändelse. De har varit där i flera år, minimi 3 år, upp till 5-6 år. Och en del av dem har liksom kommit tillbaka efter det sista slagfältet. Och de har gjort de värsta brotten. De har slaktat människor, alltså huggit halsen av människor. De har våldtagit barn som är 4-5-6-åringar, kvinnor. De har gift sig med 4-5-6-7-åriga små barn. Och de har gjort allt du kan tänka dig, omänskliga handlingar. De har bränt människor i burar och filmat dem live och sänt dem på live-lik eller YouTube och så. Hela omvärlden såg det. Och de här människorna nu finns bland oss med skyddad identitet och statlig hjälp. Vi vet inte ens var de är, vilka de är. lika väl de kan vara vaktmästare i våra skolor där våra barn går, eller hur? Eller
vet man hur många som kom tillbaka till just Sverige?
Ja, ungefär 300 personer pratar vi om. Det är mellan 250 och 300. Men det är inte det som är problemet. Problemet är att Sverige som stat måste ju ordna så att det finns lagar som man kan ställa de här inför rätta. Och det har de inte gjort.
Varför inte?
Ja, jag frågar ju också, varför inte? Så att jag menar, jag vet inte. Jag tycker det är jättekonstigt att man inte kan samla regeringen, riksdagen och kunna rösta om det här. Man kan göra det här på 6-7 månader, 8 månader, diskutera fram förslagen och sen skapa lagar där man kan ställa de här inför rätta. De här har inte hamnat där av olyckshändelse. De har varit där för att begå de här fruktansvärda brotten, omänskliga brotten, brutala brotten. Och många av dem finns ju bevis också. En del av dem har själv filmat saker och ting och delat på olika sociala medier. En del av dem har försökt rekrytera människor dit i jihads namn. Jag har suttit i förhör med dem i Rojava. Jag har också faktiskt krigat mot dem. Jag har försvarat mig mot dem. Jag har suttit och pratat med dem i fängelserna. Jag har även träffat svenska IS-terrorister på plats.
Vad säger de till dig? Vad frågar du och vad får du för svar?
Alltså det de säger enligt dem, de är där för jihad i Guds namn. Ja. Men när de är tillfångatagna, då är de många av dem var som kycklingar. Så att de var inte den tuffa gruppen längre. Utan där hade de lite mer dödsångest, rädsla och så vidare. Då var det inte den där IS-terroristen, utan då var de tvungna, de blev tvungna, utan de var ambulansförare eller var de lagade mat eller de tvingade dem att komma och kriga. Rädslan tog över. Så det var inte liksom de där tuffa, skäggiga, äckliga monstren längre. Utan då hade de dödsångest. Då trodde de att våra grabbar skulle göra som de, döda dem. Det gjorde de inte. De förhördes och fick sina straff och sitter i fängelse istället. När de är i en grupp, grupptrycket, och där de lekte Gud, Tekbir Allahu Akbar, då trodde de att de skulle äga hela världen. Genom att våldta, döda och även ta till alla medel. Alltså de rånade alla, dödade och tog de värdesakerna i Guds namn. Jag menar, var står det att man ska ha rätt att göra det här? Och det värsta var ju att när de delade på olika sociala medier där människorna inte kunde göra någonting. Jag som en människa här, jag kände ingen folk där nere. När jag såg de här delningarna, jag kunde inte sova längre. Jag ville ju åka ner och hjälpa människorna. Det var därför jag åkte ner. Jag har inga släktingar där nere. Och jag köpte enkelbiljett och jag visste att jag kunde lätt bli dödad. För de flesta av mina vänner där nere, mina medhjälpare, sjuksköterskor, min beskydd, de som var med mig, min chaufför, alla blev mördade, dödade eller slaktade av IS. Jag kunde ha varit en av dem. Men av mirakel så jag överlevde. Antagligen för att kunna berätta om de här sakerna. Verkligheten där människorna får ta del av. Hur kapabla de här människorna är. Jag har haft liksom avstånd ungefär 10 meter där de kastade handgranater på oss. Där de skrek Tekbir Allahu Akbar. Alltså vi pratar om hundratals IS-terrorister i grupper. Och sen raketer föll ner. Och av damm och sten och bombljud. Jag trodde att jag var död flera gånger om och om. Men tack och lov att kurdiska YPG och YPJ kunde försvara oss och kunde liksom stoppa dem. Främst kurdiska kvinnorna som var på plats. Jag fick väldigt mycket mod av just kurdiska kvinnorna som var på plats i frontlinjen. Och IS-terroristernas värsta fiende var ju kurdiska kvinnor. För det trodde de, om de skulle bli dödade av kurdiska kvinnor, då skulle de inte hamna i paradiset. Jag hörde från walkie-talkie. Vi hade walkie-talkie som drog från 80 kilometer. Där på den första frontlinjen en IS-emir pratar med sin högsta emir. Och högsta emiren säger till honom, vad håller ni på med? Anfall! Och då säger han till honom på arabiska. Då säger han till honom, jo men det är kvinnor framför oss som krigar. Det är kvinnor, de vågar inte anfalla. För att de ska inte hamna i helvetet. Men det blev deras helvete. För de 12 kvinnorna som var på första frontlinjen, de eliminerade nästan 75 stycken av dem. Så de kunde inte komma fram. De flydde.
Jag måste bara fråga där, varför hamnar man i helvete ifall... Jo. Jag tror att de blir mördade av en kvinna, ja. Men varför?
För det är ju...
Det är som haram, eller?
Det är som haram, ja, ja. Enligt dem. Mm. Så att, och det är ju helt sjuka tankar, liksom.
Ja.
Jo, alltså att attackera en sjuk tanke. Mm. Jag menar, du leker Gud i Guds namn. Mm. Vilken Gud säger att du ska gå döda för min skull? Behöver en Gud min hjälp? Då vill jag inte med det att göra.
Mm.
Jag tackar Gud att jag lever här. Och jag ska göra rätt för mig. Eller hur? Inte jag ska gå och döda någon eller så.
Mm.
Samma sak, jag menar. Jag brukar ju säga att det är ingen skillnad mellan en mördare eller en mördare. En mördare, olika färger, men de är mördare. Så att även kriget i Ukraina till exempel stör mig.
Mm.
Varför ska civila dö? Varför ska man attackera människor?
Jag har tänkt på dig när det där drog igång. Ja. För jag har tänkt till och från. Jag har ju även haft lite folk här som har varit med och delat historier om Balkankriget. Mm. Och att de var belägrade då väldigt länge. Och jag vet inte. Men jag tänker mycket, vad blir din... Hur känns det för det? Det måste komma så mycket minnen helt enkelt.
Till det kändes, jag kan säga att det kändes likadant. Och det här var ju närmare mig.
Mm.
Och där hade jag också sömnstörningar.
När det började.
Jag ordnade mig för att jag ska åka till gränsen Polen och Ukraina. Mm. Öppna en tält där jag kunde ge första hjälpen för människorna som kan komma. Under den tiden hade jag tagit ett uppdrag från en kommun i Mellansverige. Ett jobb, så att jag jobbar som konsult då. Och jag förberedde allting. För att jag har ju en organisation som heter United Kids International. Genom det så tänkte jag öppna en tält där med några personal där vi kunde ge första hjälpen till civila som flyr.
Mm.
Och jag kunde inte säga upp mitt uppdrag och kunna gå dit. Och därav stannade. Men jag kan säga så här, mina upplevelser var ju nästan på samma sätt. För det var människor som var drabbade. Det var döttrar, det var ju barn, söner, mödrar, civila som skulle drabbas och dö i mängder. Vi pratar om tank, flyg, räder, bomber och skrik. Och det är ju samma sak. Det är ju ingen skillnad.
Mm.
Där var det IS, här var det ryssarna. För mig var det ingen skillnad. Jag menar, ett folk som är under attack från ingenstans. Då kommer lidandet fram.
Mm.
Du kan inte stoppa mödrarnas skrik, barnens vädjan, och att kunna uppleva det på plats, det är mycket, mycket hårdare än att se det på film. Jag var där, jag vet hur det känns. Jag glömmer aldrig, jag får det som flashback. Deras skrik, barnens skrik, hjälp. När du inte kunde hjälpa, det är ännu värre. Jag glömmer aldrig när föräldrarna båda är döda. Jag gick, kände på pulsen på en lastflack utanför sjukhuset. Och sen går jag ner, jag hade vita läkare rock på mig, och så helt plötsligt ser jag någon håller i mitt ben, och hela hennes vibrationer, jag visste inte vad det var för någonting, och jag började vibrera hela min kropp, och jag vände det i ett 5-6-årig liten tjej och en annan tjej som är yngre än henne som också kramar henne, helt plötsligt ögonen så här och tittar på mig och säger till mig bara, doktor, vi behöver min mamma, hjälp min mamma. Jag menar, en sån situation, och jag kunde inte hjälpa. Så det är bara en av miljoner situationer som var på plats. Samma de situationerna, hur många miljoner finns det som upplevdes nu i Ukraina?
Mm.
Det är samma sak.
Vad tänker du när folk sitter och försvarar Ryssland? Vad blir din reaktion?
Alltså jag har nu pratar vi om Ryssland som land. Vi pratar om, jag pratar om systemen. Systemen som orsakar krig. Jag är starkt emot det. Styret. Det är inget fel på ryska folket. Jag har ju många vänner. Också ukrainska folket. Jag har ju en del vänner där också. Mm. Det är fina människor. Det handlar inte om ryssar eller så. Det är systemet i sig. Självklart. Hela omvärlden ska vara emot det.
Mm.
Varför ska liksom Putin attackera Ukraina från ingenstans? För att de ska bevara sina intressen. Döda folk. Det är inte okej. Det kunde liksom gjorts på ett mycket, mycket bättre sätt. Fredligare sätt. För att kunna framhäva sina egon. Sin styrka. Och eliminera ett helt land. Hur ser Ukraina ut nu? Snälla. Det är ju sönder bombade byggnader. Sönder bombade städer. Människorna förlorar sina hem. Förlorar sin framtid. Förlorar sitt allt. När jag kom till Sverige, hela min familj, vi förlorade allt vi hade och ägde. Där min pappa och farfar och de hade skapat. Jag kommer från en förmögen familj. Allt var förlorat. Vi kom bit som noll. Vi började från noll. Och samma sak händer nu i Ukraina. Och det som hände i norra Syrien. Människorna blev hemlösa. Det de skapade, allt försvann. Och de kan inte heller börja från noll. För det finns ingenting att utgå ifrån. De överlever det de har. Och nu hade Ukrainas befolkning lite tur jämfört med norra Syriens befolkning. För att omvärlden öppnade sina dörrar. De fick välja att åka till vilket land de ville. Men det fick inte kurdiska folket.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Och det är ju vissa komplexa svårigheter. Men att lidandet är likadant, det är inget frågetecken på. Så att, och sen att det är ingen skillnad mellan mördare. Det är olika färger, men det är samma. Jag brukar säga att det är samma skit.
Mm. Hur var det för dig att komma hit? Under de omständigheterna som ni kom till Sverige? Som du säger, ni var en förmögen familj och kom hit, fick börja om från noll.
Alltså jag var ju äldsta barnet. Jag var ju 13 år då. Och min farbror, han var ju stjärnadvokat. Han blev ju likviderad på sin kontor av paramilitärer. Precis på samma sätt som IS gör i norra Syrien och så. Den andra farbrorn, han blev också dödad, begravd. Levande, så vi visste inte, vi vet fortfarande inte var han är någonstans. Och många andra av våra familjemedlemmar försvann spårlöst. Många blev fängslade, till och med 15-16-åringar. Lång fängelsestraff. En del dog i fängelset senare till då. Och min mamma och hon med lite pengar och guld genom en annan släkting eller familjevän försökte hjälpa mig för att kunna smuggla ut mig. Så den vägen. Om man skulle kunna berätta de tre första dagarna där jag lämnade min mamma med mina små syskon mot en oviss framtid, att inte veta vart du ska hamna någonstans, jag skulle säkert kunna skriva 10 böcker. För när man vill du lämna Sverige för gott?
Nej.
Bli tvungen att lämna.
Nej, jag vill inte bli tvungen att lämna.
Att någon tvingar dig.
Mm.
antingen ska du dö, fängslas eller så. Och det är oerhört. Det är fruktansvärt. Och den känslan går inte att beskriva i skrift. Jag brukar rita. Jag brukar måla och rita. Oftast folk frågar mig, varför så mörka saker? Varför? Jo, men det är så jag känner. Det är mörkt här inne. Det är så mörkt så du inte kan ana. Att jag liksom äter massvis med tabletter för att kunna sova. Att för att kunna slippa de där mardrömmarna. Att för att kunna lugna ner den där oron. Att lugna ner själen. Det är just på grund av den där mörka sidan som man har gått igenom i livet. Och jag tror inte jag är ensam om det. Men jag vågar prata om det. Och det har gjort att jag mår faktiskt bättre av det.
Vad tror du som gör att många inte vågar det? Just prata. För det är nämligen en grej som kom upp i det samtal som jag hade om Irmans Majic som hade levt i Balkankriget belägrade flera år också. Så märkte det att man pratar inte om det. Och jag fick höra det av fler personer därifrån. Så här, det här är stort men det är ingenting man snackar om.
Ja, det är en tabu. Det är en norm där man inte vill betraktas som en idiot. Förlåt mina uttryck. Mm. Eller som man är psykiskt störd. Eller man är sjuk. Trauma, vadå? Det är stoltheten.
Jag menar, inte visa svaghet.
Man menar, vilken stolthet? Det är min styrka att kunna berätta om det här. Det är min styrka att kunna berätta hur jag känner, hur jag mår. Om jag ska nu må bättre, jag kommer berätta allt. Det jag gjorde i mina samtal, jag berättade allt. Och det gjorde att jag kände att jag mår bättre av det. Jag började skriva. Jag började göra massa inlägg på olika sociala medier. Jag började skriva olika tidningar också. Och jag vågade också berätta i mina föreläsningar som jag gjorde i olika kommuner, olika företag, läkemedelsföretag. Och därav märkte jag att jag mår faktiskt bättre. Jag sover bättre. Tack på grund av medicineringen och att jag vågade berätta och blotta mig. Märkte jag att jag började sova bättre. Flashbacken minskar, att jag är här och nu. Oavsett om flashbacken kommer, då kan jag skilja från verklighet och flashbacken. Att jag kan leva med det. Att du vet att du kan aldrig bli av med posttraumatiskt stresssyndrom 100%. Mm. Men du kan bli av med drygt 80% här, där du kan lära dig att leva med det lilla 20% som är soft, som är inte så störande. Jag får ju flashback fortfarande, men ingen märker det numera. Och då skiljer, då vet jag att det är ju det, utan jag låter bli liksom, jag är här och nu.
I vilka sammanhang får du flashbacks?
Det är olika sammanhang. Det kan vara ett ljud, det kan vara ett ljus, det kan vara en mörker som plötsligt ändrar ljuset, och det kan vara olika typer av stimulans på stan när jag går, eller olika om jag sitter på en tåg till exempel, om det är olika typer av högfrekvent ljud kan det vara, eller från ingenstans som jag inte ens har tänkt på, så pang ser det. Eller om någon pratar om någonting och därav något ord emellan som rör av i de tankarna som jag brukar tänka, och så kan det dyka upp också. Men ibland dyker det upp från ingenstans.
Mm.
Men numera, även när de dyker upp, jag har ju dagligen fortfarande, men de är ju väldigt softa så att säga.
Hur ser det ut i omvärlden med, vi har ju varit och pratat lite om IS och återvändandet och sådär, men hur ser det ut med allt det idag av det du ser? Liksom, är det borta eller är det inte det?
Nej, absolut inte. Alltså, tänk på vad hände med stackars Salman Rushdie.
De hade ju
utropat en fatwa för hur många år sedan. Det var då han skrev Satans verserna. Från Iran, så satte de ett pris på hans huvud. Ja, man glömde Kolla vad hände. 16 knivhugg. Mm. Eller hur? Var det 16 knivhugg han hade fått?
Jag vet inte. Jag har ja, jag bara sett, jag men jag har inte riktigt djupt
och gick till han, det. Tack och lov att han överlevde. Det är en stor författare. Mm. Också, jag har läst lite om honom. En väldigt rolig personlighet också. Och i den åldern, framför 1500 åhörare, och bli attackerad och huggen av en islamist. Vad innebär det? Jo, det innebär att de finns överallt. De glömmer inte. De systematiskt arbetar och stärker sin organisation. Det behöver inte vara IS. IS, det är ett täckmantel som kan förändras i namn. Innan, alltså i Syrien, det fanns inte bara IS. Det fanns över 300 olika fraktioner. Det fanns över 65 stycken organisationer. Sen fanns det fraktioner, små små organisationer som tillhörande till de här. De största av dem var ju Al-Nusra och IS. Al-Nusra var ju kopplat till talibanerna, men IS var ju helt för sig, mer radikalt. Till och med de krigade mot varandra. De hade olika färger, men de var samma skit. Mot samma mål. Är du inte som dem? Är du oren? Har de rätt att döda dig? Så jag har lyssnat. Jag oftast lyfter det här. Jag skrev häromdagen också i någon av mina inlägg. När deras predikanter, internationella predikanter, kommer till Sverige eller till något europeiskt land och predikar. Det de lyfter först, väldigt i hårda ord. We are not here to integrate. We are here to dominate. Bara det ordet är skrämmande. Det var inte länge sedan vi hörde Järva området på TV, SVT. Vi ska bilda kalifatet här. Tydligt. Så många källarmoskéer där staten har inte längre kontroll. Medan staten har sitt. De bildar sina organisationer mer systematiskt. De har full kontroll i förorterna. Det har inte staten. Det kan de inte ha. Och därav, jag såg ju häromdagen och det här är otroligt. Det här är liksom, man mår inte bra av när man ser det här. Jag såg en plansch bakom en bil där en av liberalernas politiker Jan Jönsson hade skrivit där gängets värsta fiende. Jag bara skrattade, herregud. Jag kände igen honom. Sen när IS-återvändarna skulle komma, han var en av de ansvariga. Han satt ju på samma post, tror jag. Och då frågar de honom, hur ska ni hantera det här? Ja, vi kommer utöka många socialsekreterare, så kommer vi skriva brev till dem, göra besök varannan vecka typ gäster. Herregud, vad är det han pratar om? Han är inte ens insatt vad han pratar om. Han vet inte ens hur kapabla de här människorna är. De ska ställas inför rätta. Det är inte brev du ska skicka till dem. Du ska inte ordna socialsekreterare. Du ska ordna, se till att du skapar lagar där du kan ställa dem inför rättegång för de handlingar, brutala handlingar de har begått. Och så nu han framställer sig som en gängets värsta fiende. Herregud, har du någonsin gått på prov med polisen en natt till förorten tillsammans med polisen, bara gå till förorten? Skulle du känna hur det skulle kännas? Polisen har det tufft. De skulle behöva mycket mer resurser. Jag menar stenkastningar, bilbränder. Till och med ambulansen till och med kommer inte på i området i vissa fall. Brandmännen blev stenade. Mm. Vad är problemet? Hur tror du att kriminella eller gängen skulle bli rädda för dig? Vem är du? Och det är ju förlöjligar hela politiska processen inför valet. Jag menar, svenska folket är trötta på ordbajseri.
Ja.
De behöver konkreta handlingar. Mm. Konkreta planer. Plan A, plan B, plan C. Vad har jag för resurser? Hur ska jag hantera det här? Hur ska jag se till att det här blir stopp? Hur ska jag se till att segregationen minskar? Integrationspolitiken förbättras? Hur ska jag se till att människorna anpassar sig i samhället? Hur ska jag se till att människorna lär sig svenska? Hur ska jag se till att människorna som inte har yrkeskategori så att de får lära sig eller utbilda sig till det yrket så att de kan lättare ta sig in i arbetsmarknaden? Hur ska jag ta kontrollen över skolorna där islamisterna, den radikala fundamentalistiska islamismen, har tagit över på många skolor? Se till att ha kontrollen där våra barn inte lärs in av de brutala ideologierna. Så att när de växer och är de 15-16 år, så har vi ett samhälle som vi inte känner igen. Och det måste vi diskutera. Inte för att vi ska framhäva oss. Jag bara skrattar. Alltså jag delade en inlägg igår just om honom.
Mm.
Som jag tyckte var väldigt ironisk. Och han hade ju också delat en dans. Och han hade också senare tid. Han blev ju väldigt hårt kritiserad av många. Och han hade skrivit en text då. Ingen handling, ingen plan. Hur ska det hantera det här? Så tyvärr, så att svenska folket är trötta.
Men vilka åtgärder skulle du vilja se i det här läget då, av gängets värsta fiende, för att det verkligen ska hända någonting?
Alltså hårda tag, tycker jag. Börja med lagar. Stärk polisens resurser. Stärk Säpos resurser. Se till att öka straffsatsen. Se till att att barnen får de utbildningar de behöver. Att börja från liksom förskolorna. Förbjud alla religiösa friskolor. Sluta med hjälpinsatserna till de moskéer som är sponsrade av utländska länder, typ Saudiarabien, Qatar, Turkiet, Iran och så vidare. För att det jag hör ifrån en del av mina vänner som bor i de kretsarna, i de områdena, jag får ju samtal och jag träffar ju dem också, och de berättar liksom hur pass aktiv de arbetar för att verkligen se till att hela förorten gör så som de säger. Till exempel under ramadantiden så går de runt och knackar på dörrar, eller flickor som går med tajta jeans eller med kjol, eller om någon äter någonting på vägen, så de går fram och antingen tafsar på dem eller glåpord eller talar om för dem att de ska dra härifrån och så vidare. Och så knackar de på dörrar till exempel till vissa familjer och talar om för dem, typ, vi tycker om er, så era dotter gör sig och så, går med tajta byxor eller med kort kjol. Vi tycker om det, så är det någonting som händer henne så är det inte vi. Det här är ett hot.
Mm.
Och det här händer ju liksom. Det här är ju vardags. Det här får jag information av människorna som de har berättat för mig. Eftersom jag skriver om det här så tror man att jag kan komma fram. Och jag ringer till folk som är insatta i det här. Så här händer det i förorterna. Hur ska vi hantera det här?
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Att kunna se till att kvinnans position förändras så att de lättare kan komma in i samhället i förorterna. För det är många kvinnor, det är kvinnan, det är hemmets huvud, överhuvud i förorten. Om man ser till att kvinnan lättare kommer in i samhället, får sin position där man kan också få ta tag i barnen, så att de inte utbildas i källarmoskéer utan de kommer till våra vanliga skolor och se till att skapa jobbmöjligheter till ungdomarna där de kan komma in i arbetsmarknaden, så att de inte hamnar i ett gäng utan arbete, utan pengar. Sen även det här med att det är väldigt många ungdomar numera har en kriminell belastad bakgrund fast de är ute och de kan inte få jobb, och anledningen är att de har en viss belastning, men de här måste ju vidare också och se till att de här ungdomarna får möjlighet att kunna arbeta antingen kommunalt eller statlig någonstans där de kan placera, eller de får de börja på någon yrkesutbildning där de kan liksom tjäna pengar och sen också göra bra ifrån sig, gå vidare med sitt liv. Så de har släppt taget, de har glömt de här ungdomarna, och vad ska de göra? Jo, de håller sig till gängen. Dels det är ett paradis för radikala fundamentalistiska islamister, ett sånt läge att kunna etablera ungdomarna som inte har ett jobb, som inte har en framtid. Det är lättare de blir vänner med dem, det är lättare de etablerar dem, det är lättare de tar in dem och lär in dem de ideologier som inte hör i vårt samhälle, som inte hör i vårt demokratiska frihetssamhälle. För att jag tycker, om du frågar mig, så tycker jag att vårt demokratiska process är i gungning. För vi kommer inte ha så som det är idag om 20 år.
Vad är det du ser att vi har om 20 år?
Ja, då kommer vi ha olika samhällsgrupper i vårt samhälle. Där de samhällsgrupperna kommer att ha sina egna domstolar. De kommer att ha sina egna civila polisväsende. De kommer att ha sina egna lagar, helt enkelt.
Men tror du verkligen att det kan gå så långt?
Det har gjort det redan. Det finns redan. Det är ingenting som är
dolda. Hur funkar det och vilka påverkas av det?
Det är klanledarna, det är de stora inom religiösa överhuvuden. Och sen de har ju sina styrelsen. Det finns ingenting på papper. Men så är det. Mm. Och det här vet staten om. Det är ingenting som är gömt.
Men tror att det här kommer påverka, om vi säger så här då, den vanliga svensken, om man nu får säga det så krasst liksom?
Ja, men såklart det kommer påverka vanliga svenskens barn. De går i skolan. Så kommer de träffa de barnen. Ja. Och vad kommer att hända? Snart kommer de säga nej, ingen gris i den här skolan. Och du äter ju gris. Du är oren. Redan nu pratas det i skolan hur oren man är, just på grund av mina ätvanor, just på grund av min klädsel, just på grund av min hårstil, just på grund av min könsidentitet, min sexuell läggning. Det problemet finns. Det är många barn som blir kränkta. Många ungdomar blir kränkta. Många föräldrar som är rädda. Många föräldrar som är livsrädda för sina barn på fredagar och lördagar numera, när de går ut ska ha roligt. Sömlösa nätter om de blir sena.
Varför? För att de ska bli borttagna eller vad?
För att med tanke på det kriminella verksamheten har ökat. Våldsamheten har ökat. Oron har ökat. Och såklart som en förälder, det är fullt förståeligt. När ens barn är ute, ens dotter är ute. Tänk om hon blir våldtagen, tänk om hon blir dödad, tänk om hon blir bortrövad, tänk om hon blir slagen, tänk om hon blir nedspottad. Det var inte så förut. Eller hur? Så den känslan finns nu. Jag ska inte förstora det här. Det handlar inte, det är ingen katastrof. Men jag liksom tänker, om vi skulle leva så som det är just nu, låta bli liksom våra förorter, låta bli och engagera våra ungdomar. Vet du att det är fantastiska ungdomar i förorten? Det är så kloka, så fina ungdomar. När de inte har någon gren att hålla i, vad kan de göra? Det är klart han ska hålla med sin vän. Det är klart han ska hålla med sin granne. Det är klart han ska hålla med de grabbar som är i förorten. Jag har suttit och pratat med många av dem. Alltså jag håller på att gråta färdig. Det är ju fantastiska ungdomar. De är fullt av glädje egentligen. Men vi har misslyckat. Det är våra naiva politiker som har misslyckat med vår integrationspolitik. Mm. De har släppt taget. När man, alltså det här är jätteviktigt, när man tar emot en behövande som kommer från ett land där kulturella normerna är 100 års skillnad, då måste man tänka också att de har flytt ett krig. Dels de har fullt med traumor, med problem. Eller hur? Dels de här normskillnaderna. Det viktiga är, man måste också berätta när de kommer här hit för den här familjen hur den här samhället fungerar. Lite samhällskunskap, lite kunskaper om lagar, lite kunskaper, utbildning om vad demokrati innebär. För det innebär inte att jag ska kränka dig. Yttrandefriheten innebär inte att jag gör vad som helst för att du inte kan säga någonting. Utan den respekten, de gränserna måste ju finnas. Och sen att också förse dem med rätt utbildning så att de får lära sig svenska för att kunna gå vidare i svenska samhället. Så att de också de får ett arbete. Har de inte utbildning så får de lära sig ett yrkeskategori, yrkesarbete. Förut fanns det AMU-center på 80-talet, 70-talet. Arbetsmarknadscenter. Där man fick lära sig som plåtslagare. Man fick lära sig som målare, bilmekaniker. Det var typ 2-3 terminer. Då hade man ett yrke. Då kunde man jobba, öppna ett företag eller jobba hos någon annan företag. Men nu har vi inte det. Varför inte kunna skapa en sån? För vi har otroligt många som är arbetslösa i våra förorter. Hade vi skapat de jobben, hade vi sett till att de fick lära sig svenska rätt snabbt, då hade vi också minskat, och också hade vi inte gett tillgång till de här, jag kallar dem för den kriminella islamistiska grupperingar som har öppnat massa skolor där de lär människor med hatiska ideologier. Att man hade inte gett dem den tillfälle att kunna utbilda så många människor, så hade vi också kunnat stoppa väldigt mycket annat som kom på sidan. Även gängkriminaliteten. Hade man gett rätt resurser till polisen och Säpo, hade man sett det här innan. Jag varnade regeringen och staten redan 2010. Och sen har jag pratat om det här varje år.
Vad var det du sa 2010?
Ja, hur viktigt det är att lära dem svenska. Obligatorisk svensk undervisning. Har de ingen utbildning, ingen yrke, att lära dem ett yrke, precis som jag sa, som AMU-center. Snickare, målare, plåtslagare, bilmekaniker eller vad som helst. Se till att kvinnan får sin plats. Att kvinnan också kommer in i samhället genom att lära sig språket, också någon yrkeskategori, så de får arbeta. Så de får komma in i och träffa svenska människorna, så kommer in i samhället. Och att inte placera alla på en och samma område. Sverige är stort. Fördela olika kommuner. Men ingen lyssnade. Att också stoppa stödet för den radikala fundamentalistiska jihadismen. Det var ordagrant. Men jag blev kallad för religiös rasist.
För det är det jag tänker också, när de här ämnena tas upp så är det ju lätt där man landar. Att väldigt många anser att det är så då, att det är...
Nej, men så är det inte.
Att du är...
De har ju också hittat på ett ord, islamofob.
Ja.
Bara för att jag inte ska kunna kritisera dig. Herregud, du gör fel, du är en människa. Du gör fel. Jag måste ju berätta för dig. Paul, det här är fel, min vän. Det du gör stör mig. Det du gör stör min familj. Jag måste kunna säga det till dig på ett vänligt sätt. Eller hur? När jag gör fel, du talar om för mig, det är okej. Okay, men varför jag, när jag säger till dig, det är inte okej. Okay. Jag har bestämt mig att jag ska gå och bränna en bibel själv. I Sägerstorg. Får se hur många som reagerar.
Ja, jag tänker på Paludan.
Ja, jag tänkte göra det. Alltså bara för att se reaktionen. Och jag ska skrika där. Här, kära svenska folket. Jag bränner en bibel här. Det här är en bok som inte ni ska läsa. Och här bränner jag det. Får se hur många som attackerar mig och slår sönder mig där.
Vad tänker du när du ser Paludan och det han gör?
Jag tycker han är en idiot. Förlåt att jag säger det.
Oh, nej, det är okej.
Förlåt att jag säger det. Jag tycker att det är helt absurt att polisen ens kan ge honom rättigheten att kunna göra en sån protest. För mig är Koranen, det är en bok. Det är ingenting som jag liksom motsätter mig så. Men att åka till Rinkeby, till Örebro, till alla andra förorterna där våra muslimska befolkningen mest bor i och bränna där, det är en trakasseri, det är hat mot folkgrupp. Det här är någonting som bör förbjudas. Det här är liksom, jag menar, han kunde bränt dem hemma, filmat och skickat vidare. Han är ju en, jag tycker liksom det är fel. Det är fel att polisen ger rätt till honom och kunna utföra de här idiotiska utställningar. Det här är sjukt. Det här är inte okej. Okay. Det är hat mot folkgrupp och det är liksom han trampar ju sönder människornas känslor. Vi pratar om jihadismen, islamismen, men Koranen den representerar inte jihadism, den representerar hela muslimska samfundet. Mm. Och det är ju inte okej. Okay. Jag är inte. Utan jag tycker det är brutalt fel. Och jag är helt chockad att polisen har kunnat ge ett rätt och kunna bekosta över 43 miljoner kronor för att kunna skydda honom. Mm. För att han ska gå och bränna Koranen överallt i Sverige. Vad är syftet?
Vad tycker du om folkets reaktion då? När de reagerar så, vad tänker du?
Ja, egentligen, de skulle ha skitit i honom. Ja. Många ställen har de gjort det. Jag tycker att på de ställen de har skitit i honom tycker jag att de har gjort det. Jag vet inte om det var Örebro, någon pastor eller kyrkoherde här, att han hade sagt och gett informationen till alla muslimer. Så när han kommer så gå inte ut, utan kom hit så vi ber tillsammans. Och jag kommer att då se till att ringklockan slår. Vad heter den i kyrkan?
Kyrkklockan.
Kyrkklockan slår under den tiden hela tiden. Och de hade lyssnat på honom. Många hade gått dit och många drack sig. Han stod där på torget ensam. Mm. De sket i honom. De skulle ha gjort det.
Ja.
Jo, så det är den bästa effekten. Menar, vad gör han här?
Ja.
Vad gör han här? Varför ska han bekosta svenska samhället 43 miljoner kronor? Mm. Och plus trampa sönder folks förhoppningar och nerver. Det är ju hela muslimska samfundet vi pratar om. När jag kritiserar, det är ju jihadismen. Det fundamentalistiska radikala islamismen jag pratar om. Mm. Jag pratar inte om muslimer. Jag pratar om extrema. Mm. För mig extremister, det är samma sak. Om det är höger, vänster, det är likadana. Så är det.
Olika färger, samma skit.
Olika färger, men det är samma skit. Mm. Ja, så är det. Så att jag tycker han är ju rent av en idiot. Mm. Han är en skådespelare som vill uppnå någonstans. Och jag tror att han har gjort det också nu. Och svenska staten har hjälpt honom tillväga. Mm. Och det är inte så man gör. Vill han diskutera fram, jag skapar en debatt. Vi kommer sitta där. Allihop, jag kommer också. Mm. Men det är inte det. Han vill rätt trampa sönder människornas känslor och kränka. Och det är precis samma sak vad IS-terrorister gör. Nu han bränner Koranen, men han skulle kanske gjort något annat också. Om han hade den tillfället. För han hade den mentaliteten. Trampa sönder andras känslor. Så länge den mentaliteten finns, då finns inte ett varmt hjärta hos dig. Jag tycker alla människor, vi bör vara människa. Vi bör liksom känna här hjärtat, värmen, hur den dunkar. Du måste tänka att du har likadant. Vi måste kunna ömsas. Vi måste tycka om varandra. Vi måste ställa upp för varandra. Vi måste, jag menar, vad är det för fel? Jag är människa. Vi har två armar, vi har två ögon, två öron, två ben. Mm. Vi tänker likadant. Vi har olika färger. Men vi kan göra bra. Vi är en mosaik. Vi är rikedom egentligen. Att kunna bevara det. Vi ska inte tänka på vilken religion han har, vilken etnicitet han har, vilken sexuell läggning han har, vilken färg han har, vilken kjol, vilken byxa, vilken örhänge, vilken instrument han spelar. Nej, vi ska titta att det här är en människa. Vi ska respektera honom. Tillsammans vi blir större. Vi blir färgglada. Vi kommer att lyckas ännu bättre. Vi kommer att skapa en värld tillsammans med glädje och med kärlek. Så länge vi har kärleken i behåll, då kommer vi lyckas. Och det är det som också kommer att övervinna mot alla monster. Att hålla ihop. Att inte titta på varandras vad man har för någonting. Vad man är. Hur man ser ut. Vilket språk man pratar. Du vet om att Paul, jag jobbar ju som konsult i många olika kommuner. Det har jag gjort de senaste 6-7 åren. Och jag har haft otroligt många internationella kollegor. Vet om att jag aldrig frågat var kommer du ifrån? Jag har aldrig frågat. För det är ju inte intressant. Vadå, var kommer du ifrån? Fan, vi bor i Sverige. Var kommer du ifrån? Och det är inte intressant för mig. För det här är ju, ja, det är ju Stefan. Ja. Och den här är ju Ibbe. Och det här är ju Mohammed. Det här är Paul. Det här är George. Jag menar, och det här är Ursula. Eller något annat. Jag skiter i vilket land de kommer ifrån. Jag bryr mig inte. Det är inte intressant. Det är de som är intressanta för mig. Det är du som är intressant för mig. Och vi bör ju tänka på den mentaliteten. Klarar vi av det här? Jag menar, hon är lesbisk. Han är bög. Och har han gjort det illa? Har han slagit dig? Har han kränkt dig? Eller har hon kränkt dig? Nej. Men varför säger du de orden då? Vill hon eller han leva så? Låt honom leva så som han vill. Hon vill. Eller hur? Det är den mentaliteten vi måste bevara. Och klarar vi av det, då klarar vi mycket, mycket mer.
Ja, och det är val nu. Det är väldigt nära. Så vi får se vad folket tar för beslut och vad de röstar på, vilka förändringar som sker, om det nu sker några. Det är väl det som återstår att se.
Ja, jag hoppas det. Jag hoppas att allt sker för folkets bästa. För Sverige är ett fantastiskt land. Och jag hoppas att vi bevarar våra värderingar. Våra demokratiska värderingar. Så att jag hoppas att alla lever i fred och respekterar varandra. Oavsett religion, oavsett bakgrund, oavsett sexuell läggning. Så att det finns fantastiska människor, fantastiska resurser vi kan utnyttja även från förorter. Se till att de blir till hjälp till vårt system, till vårt land. Och vi inte glömmer bort dem.
Nej.
För vi har människor där. Vi har kvinnor, barn som kan utvecklas. Precis som alla andra. Det är ingen skillnad med dem.
Nej.
De är lika fina, lika vackra som alla andra barn. Men de är bortglömda. Vi får inte glömma bort dem.
Nej, så är det. Dorpec, jag får tacka än en gång för ett bra samtal.
Tack snälla själv för att jag kunde dela mina tankar och mitt inre med svenska folket.
Ja.
Tack snälla.
Ja, men tack så jättemycket. Det har varit mörker och ljuspunkter. Ja, så det har varit lite överallt med det här. Men i vanlig ordning, jättestort tack. Om folk inte redan följer dig på din resa, var hittar de dig då?
Alltså, jag finns ju på sociala medier, Dorpec Kobane. Så jag har ju flera sidor. Och även alltså på Facebook, på Instagram, Twitter. Så de kan kontakta mig. Är det någon fråga så får de ställa upp för mig. Eller får de komma genom dig.
Ja, nej, men precis. Absolut. Så jag hänvisar.
Så genom dig så kan du kontakta mig.
Absolut. Ja, men super. Missa nu inte första avsnittet med Dorpec, ifall ni inte redan har sett det, så tycker jag definitivt att ni ska ta och kolla in det, för det är ett avsnitt som berör otroligt mycket, och det var ett avsnitt som berörde mig och många av mina lyssnare när jag väl hörde det första gången. Och med det så får jag verkligen tacka för den här gången. Om det är första gången som ni hittar Öppet sinne, så har ni över 200 intervjuer att scrolla igenom, så det finns väldigt mycket att lyssna in. Med det sagt så får jag önska er en jättebra dag. Ha det bra, hej då.
Hej då, tack snälla.